Vi fattade inget. Vi stod där som få, medan tjuvarna snodde allt de kom åt. Vi trodde vi drömde, de trodde vi sov. Och nu ska vi ta det i box. De bestod oss på allt som vi sparat ihop. Och kassa, sjukpenning, hem och pension. Sen bjöd de ut till spekulation. Och nu ska vi ta det tillbaks. Tillbaka, tillbaka. Nu ska vi ta det tillbaks. Friheten ger de det aldrig. Friheten måste man ta. De tog våra skolor, sjukhus och tåg. Tog våra tankar och förgifta vårt språk. Tog ifrån oss vår stolthet och det land som var vårt. Och nu ska vi ta.
Ni lyssnar till Radio Röd, Tyresövänsterns egen röst ute i etern och som sänds via Tyresöradion. Och jag som pratar och sköter de här programmen, det är Inger G. Och snart så är det dags den 25 maj, då ska vi rösta till Europaparlamentet. Och jag sitter här nu med Mikael Gustafsson som är Vänsterpartiets egen representant för närvarande i EU-parlamentet. Och också en av de främsta kandidaterna på listan till nästa val tillsammans med Malin Björk. Du ska få förklara en massa kring det här med EU-valet, för jag har en känsla av att folk inte riktigt förstår vad det är det handlar om alla gånger. Men vi kan kanske ta bara några minuter. Vem är du, Micke Gustafsson?
Ja, tack så mycket att jag får vara med här. Jo, jag är faktiskt, har ett förflutet som Tyresöbo. Så att jag bodde i Tyresö i 14 år innan jag flyttade till Nynäshamn för 6 år sedan. Så att jag har ju varit, du och jag har ju jobbat jättemycket tillsammans. Jag har varit kommunpolitiker här och lokalpolitiskt aktiv och sånt.
Och att, ja, men att jag frågar, det beror på att det vet inte de som lyssnar.
Nej,
precis. Jag har ju samarbetat med dig i, ja, är det 12 år? Eller?
Ja, det måste, ja, det är nog 14. För jag var 14 år så bodde, det var nästan på en gång jag blev politiskt aktiv här. Men,
ja, du kom alltså 10 år i kommunfullmäktige i alla fall. Lokalföreningen snabbt, ja, som ögat och hamnade, precis, rätt så raskt i kommunfullmäktige.
Exakt. Så
att, där kan jag tala om för att det är fortfarande de som saknar dig.
Okej, okay, det är ju trevligt.
Ja, men du var fruktansvärt duktig debattör och la ner en himla massa tid och jobb på det.
Okej, okay, snällt sagt. Men nej, så att jag och jag, vi bodde här i 14 år och sen så flyttade vi till Nynäshamn för att komma närmare havet då.
Ja, och du svek.
Precis, exakt. Så att, och sen ungefär 3 år tillbaka i tiden så blev jag invald som EU-parlamentariker. Och det beror på att Ebbe Svensson som tidigare satt där var tvungen att avgå på grund av sjukdom. Till exempel. Men det var inte självklart att det skulle vara så, utan det var... Egentligen stod jag ju 3 på listan.
Så ja, jag har något minne av det.
Ja, Hanna Löfqvist stod före mig. Men hon tyckte inte att det passade hennes liv då. Så därför så fick jag överta hennes plats också. Så att, och det var inte jag beredd på, kan jag säga.
Nej, jag förstår det. Men nu har du 3 års erfarenhet i alla fall. Men vi ska kanske inte just nu. Vi får se om tiden medger att vi ger oss in på lite grann om hur det faktiskt är att vara EU-parlamentariker. Men först tänkte jag att du skulle förklara, för grannar som jag har pratat med och vänner och så, de säger, ja men angår det här oss så himla mycket, det är ju väldigt långt bort och EU-parlamentet och dessutom ditt parti, säger de, för de vet att jag är vänsterpartist. Ni är ju emot det här. Så att, ja, men kan du bara förklara lite, vad är det egentligen vi röstar om?
Det är 2 svar där, som för att det är svar på varför vi är ett EU-krisparti, men också varför man ska rösta. Om vi börjar baklänges så,
ja,
så är det med att vi är ett EU-krisparti, men det betyder ju inte att vi inte vill vara med och påverka. Sverige har ju bestämt att man ska vara med i EU. Och även om vi tycker att grunderna för hela EU-samarbetet är ganska dåligt, så accepterar vi och respekterar folkomröstningsresultatet. Och då ställer vi upp till val, självklart. Det är ungefär som att Moderaterna vill lägga ner landstingen, men de ställer upp och kandiderar ändå där. Jag som vänsterpartist kanske skulle vara glad om de inte gjorde det, men jag förstår att de gör det. Eftersom så länge de finns så vill de naturligtvis vara med och påverka.
Ja, och det vill naturligtvis Vänsterpartiet också.
Och det vill vi också. Vi vill vara med och påverka så mycket vi kan i EU. och försöka vrida politiken så mycket vänster som vi kan då. Så att därför är det ju självklart att som demokrat acceptera spelreglerna och ställa upp då till val. Det är det ena svaret. Men varför ska man då rösta som du sa? Har det någon betydelse?
Ja,
det har ju det. Därför att 60% av alla beslut en kommun fattar är direkt eller indirekt påverkade utav beslut som fattas i EU.
Alltså så mycket som 60%.
Så 60%. Det är Sveriges kommun. Ja, det kan vara till exempel när man, om man tar sina barn ner till lekparken så är lekparkens utformning styrd utav en EU-lag.
Om man, alltså hur det ska se ut exakt. Med lekredskapen.
Precis. Och alltså. När man kliver på bussen eller tåget till jobbet eller skolan så är det styrt av en lag som heter lagen om offentlig upphandling. När man vill bygga om sin skola, kanske till en gör den till mer energisnål skola, då är det styrt av en lag som heter energidirektivet. När det är gifter i,
det är mycket mer än vad jag har tänkt på.
Gifter i mat och kläder styrs av kemikalielagstiftningen som heter REACH. Arbetslösheten är indirekt påverkad på grund av att EU bedriver en speciell ekonomisk politik som de försöker samordna.
Låg inflation, är det?
Ja, sådana saker. Ja. Så hela ens vardag är egentligen nedlusad med saker som är direkt kopplade till EU. Och det gör ju att om man inte väljer att rösta så överlåter man ju makten till någon annan att bestämma över en helt enkelt.
Ja, det är klart.
Ja, och då måste man ju, eftersom så mycket av ens vardag är direkt påverkad av EU, så gäller det ju att se till att man väljer sina representanter som man litar på, som man har förtroende på, som driver ens värderingar och som inte är till salu, vilket vi i Vänsterpartiet inte är.
Nej, men hur många ledamöter sitter i EU-parlamentet? För alltså alla länder som är med.
Just nu sitter det 766.
Men det är mycket.
Ja, men det kommer efter valet vara 751 ledamöter. Och 20 av de ledamöterna kommer från Sverige.
Och de fördelar sig mellan partierna då?
Ja, de här 20 tänker jag på.
Ja, de 20.
Just det, beroende på hur stort. Och vi, Vänsterpartiet har tidigare haft 2 eller 3 mandat. Nu har vi bara 1 här. Vi gjorde ett jättedåligt val förra gången. Så nu har vi bara 1
mandat. Ja, det var väl ett dåligt val överhuvudtaget egentligen.
Ja, alltså, det var det.
På alla plan. Ja,
precis.
Men alltså, vad är de viktigaste frågorna då för Tyresö Vänstern? Och sen framförallt då liksom skillnaden, för det finns ju andra EU-kritiska partier.
Mm.
Jag vet att Miljöpartiet och Piratpartiet, till och med Sverigedemokraterna tror jag, är kritiska till EU på olika sätt. Mm. Men för oss så att säga, eller Vänsterpartiet, vad är de viktigaste?
Vänsterpartiet är ju ett internationalistiskt EU-kritiskt parti. Och det är ju till skillnad exempel mot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna bryr sig bara om människor, liksom, bryr sig inte om människor söder om Ystad, medan vi bryr oss om alla människor. Och en av våra grundläggande kritik mot EU, det är ju just för att EU skapar murar kring omvärlden, bygger upp en försvarsindustri, men bygger också murar kring att man inte kan få komma in och söka asyl här.
Alltså det är flyktingpolitiken, ja, och invandrarpolitiken.
Men det är också det, för Vänsterpartiet har ju frågan om EU aldrig handlat om vi ska ha ett europeiskt samarbete. Det har hela tiden handlat om hur vi ska samarbeta. Och det är huret vi är kritiska mot, alltså själva formen. Och det är ju för att Lissabonfördraget, alltså EUs grundlag, i princip talar om att man måste föra en ekonomisk politik som ligger nära Moderaternas ekonomiska politik. Och det kan ju folk tycka är bra, men då ska man ju få rösta på dem i val. Men om man gillar Vänsterpartiets politik, då måste vi ha chans att driva vår ekonomiska politik. Men det är vi liksom förhindrade av i Lissabonfördraget. Så det är därför
att vi har en kritik. Är vi förhindrade att göra det?
Ja, därför det finns alltså kriterier som säger att man inte får ha, man måste ha ett inflationsmål som är speciellt. Man får inte ha en
som
viss.
Alla måste följa.
Alla måste följa, oberoende om man är euroland eller inte, så måste man följa det. Att man inte får en statsskuld som överstiger en viss nivå, att man inte får ett budgetunderskott och så vidare. Och det här begränsar ju möjligheterna att bedriva det som man brukar säga är keynesiansk stimulanspolitik. Alltså att när
jag vet inte folk vad är keynesiansk, men kort liksom.
Och det betyder att om landet eller länder går in i en kris, då går staten in och försöker stimulera och investera. För att höja efterfrågan. Och kanske man investerar i nödvändiga saker som järnväg eller smarta bostäder eller nya energisystem. Så då passar man på och gör nödvändiga investeringar som man kanske ändå måste göra för det senare. Men då går staten in och lånar och gör det.
Man tidigare lägger dem. Man tidigare men det går dem. Inte nu med de här
Nej, det gör inte.
Målen som är satta.
Nej, alltså. Man får inte ha då. Och det är därför som en statsskuld är inte alls samma sak som när du och jag har en skuld på vårt hus eller till bil eller vad det kan vara. Utan en stat kan ju tänka långsiktigt, väldigt långsiktigt, långt bort.
Ja, ja, visst, de kan ju ha en stor statsskuld utan att vara alldeles för oroad att Absolut. Man tar igen det på lång sikt.
Exakt. Som enskilda familjer och företag, de måste ju få budgeten att gå upp under ett år plus minus. Men en stad kan tänka länge. Och det beror ju på att om man till exempel investerar i nya järnvägar så är ju så räcker en järnväg i 40 år. Ja. Då är det ganska smart att skriva av den på 40 år istället. Därför att så länge om generationer under 40 år kan konsumera den så är det ju 40 års konsumtion. Och då kan man skriva av det ett för varje år.
Att skriva av betyder ju också då att då ringa räntekostnader som belastar budgeten. Eller är det själva investeringen man skriver av?
Nej, det är både räntekostnader och avskrivning i sådana fall. Så det blir både och. Men då blir det att man, om man skulle betala allting idag, då skulle dagens generation få betala för all konsumtion som kommer ske under 40 år.
Ja, det är lite solidaritet då med kommande generationer.
Ja, så man fördelar kostnader mellan generationer på ett smartare sätt. Då. Och det är därför det är skillnad mellan investering och konsumtion. Om jag köper mig en läsk och så dricker jag den, då konsumerar jag den nu. Och sådana saker ska man inte låna till. Men investeringar, det är sånt man kan konsumera under längre tid. Och det kan man låna till. Och det är det som staten kan göra på ett annat sätt. Ja, staten kan ha ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Bygger skolor och det kan kommunen göra. Men vi ger oss inte in på de skillnaderna mellan budgetar och sådär. Nu ska vi se, nu tappar jag bort. Jag tänkte på det här, att det har ju gått, i alla fall när jag har följt på det, ganska dåligt för en del av de länder som har euron, som vi kallar det för.
Precis.
Och Portugal, Spanien, Grekland. Mm. Känner du att du är glad för att vi inte är med där, alltså under våran kris så att säga? Eller beror väldigt mycket på att det också styrt hela pengasystemet i de länderna?
Jag är jätteglad att Sveriges folk sa nej i folkomröstningen om euron. För att hade vi inte gjort det så hade vi haft liknande problem som många länder har som euro. Därför att vi är en liten ekonomi. Och det beror precis som du säger att man har ju sagt att det som har med räntor och riksbank och penningpolitik, det är ju nu överfört till Europeiska centralbanken. Och det är helt omöjligt för dem att hitta den bästa räntan som passar alla de här 17 euroländerna.
Det går ju nästan inte.
Det går inte. Nej. Och då blir de stora länderna som får bestämma egentligen vilken ränta man har. Som Frankrike och Tyskland som är stora ekonomier.
Ja, Tyskland och Frankrike går ju hyggligt bra för i alla fall.
Ja, nej men precis. Så att jag är jätteglad att vi inte valde det. Därför att det är inte ett ekonomiskt smart system att ha euron. Jag brukar likna den vid en termostat. Det är ungefär som att om man hade ett enda uppvärmningssystem i hela Europa som då skulle värma upp våra bostäder. Så behöver man ju en termostat som reglerar vilken värme man kommer ha inne.
Ja, det är klart.
Och så sätter man den termostaten i Frankfurt där då ECB, Europeiska centralbanken, befinner sig. Då skulle ju det alla som bodde i de bostäderna där skulle ha det ganska varmt och skönt och lagom. Och på, när det är vinter har de varm, lagom på sommaren och så. Medan grekerna skulle ha alldeles för varmt i sina bostäder och svenskar, vi skulle frysa jämt.
Ja.
så att det går inte att ha en och samma räntepolitik och penningpolitik i alla länder, det är helt omöjligt.
Men det måste man ha en gemensam valuta.
Ja, exakt. Det måste man ha. Det är det som är själva poängen med det här. Och det är det som är väldigt osmart. Det är inget bra sätt att lösa problemet på.
Just nu är det faktiskt ingen som driver eurofrågan direkt. Nej. Det är ganska tyst om den. Nej. Från alla partier. Ja. Även de som har så mycket för.
Precis. Vi hade ju, det var ju förra året så kom det två stycken opinionsmätningar som var lite roliga. Som den ena handlade om hur många människor som vill gå med i eurozonen och hur många människor som trodde på vättar och troll och sådana saker. Alltså, Och då visade det sig att det var fler människor som trodde på vättar och troll än som ville gå med i EMU. Så att
det var ju intressant, det måste man säga, verkligen.
Så det är inte så många som tycker att det är ett bra projekt, nej.
Men internationellt, vi är ju också, som du sa, det är ju stora valparollen under hela valrörelsen och även EU, inte till salu.
Ja, precis, exakt. Och där har ju vi tre saker som vi lyfter fram som är inte till salu. Dels är ju att välfärden inte är till salu. Vi vill inte att EU ska tvinga länder att införa vinster i välfärd. Och det är precis som EU gör nu, att man tvingar länder via tvångsprivatiseringar eller den ekonomiska politiken att införa vinster i välfärd i andra länder. Alltså,
jobbar verkligen det?
Ja, precis. Därför att när man ställer till exempel de här länderna som befinner sig i kris, som du nämnde att prata om, som har fått speciella lån. Då har, för att kunna få de här lånen så har man sagt att ja, men då måste ni privatisera, ni måste avreglera, ni måste skära ner i välfärdssektorn. Och då inför man ju, om man privatiserar och avreglerar, då inför man ju vinster i välfärd i de här länderna till exempel. Och det, är ju, och det menar vi av solidaritetsskäl, det är inte okej. Okay. Och vi i Sverige måste själva få bestämma om vi ska ha vinster i välfärd. Vi har också ett handelsavtal som EU försöker förhandla fram tillsammans med USA. Som skulle kunna innebära att om vi säger att Vänsterpartiet bildar regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och så får vi igenom vårt krav om att vinster i välfärd inte ska gälla längre. Då skulle företag kunna stämma Sverige därför att de inte kunna ta ut profit och vinster i framtiden om vi inför det. Och det betyder att då har det ingen betydelse om Sverige röstar fram att vi inte ska ha vinster i välfärd, för då bestäms det utan någon annanstans ändå utav amerikanska företag.
Men alltså när du säger så där, då låter det som att för många vet jag har ju reagerat för det här med att vi betalar skattepengar för att företag går med vinst, framförallt inom både skolan och äldreomsorgen. Ja. Men då låter det precis på att det spelar egentligen ingen roll då. Därför att då kommer det att gå igenom i alla fall med det här avtalet, handelsavtalet.
Ja, om handelsavtalet röstas igenom. Men det är ju inte klart än, och EU-parlamentet kan säga nej till det.
Det finns fortfarande kvar den chansen. Ja, det är viktigt att folk vet
det. Och då beror det ju på vem man röstar på. Vilka partier som blir invalda som tycker det här är bra eller dåligt. Alltså. Så vi kan fortfarande stoppa det, för det finns inget färdigt förslag än, utan det är EU-parlamentet har makten att kunna säga nej eller ja till det här avtalet.
Ja, och då förstår jag precis vart du vill komma. Då gäller det att få in så många som möjligt som kan se med de här ögonen vad konsekvenserna blir.
Precis.
För när jag intervjuade Lasse Ohly så konstaterade han att just när det gäller skolan så är det faktiskt bara Chile som tidigare genom Pinochet har finansierat skolors vinster med skattepengar. Mm. Det var ju en intressant upplysning. Mm,
precis. Sverige är ett av de mest avreglerade länder som finns när det gäller sådana här saker. Vi har liberaliserat jättemycket, mycket mer än många EU-länder. Så att vi har ju gått alldeles för långt när det här. Inte ens i USA har man tillåter man det på samma sätt ens en gång.
Nej, alltså privata skolor finns ju, men då betalas ju inte med skattepengar. Nej, det är väl det som är den stora skillnaden.
Det är det som är stora skillnaden. Förutom då välfärden ska inte vara till salu, så har vi också arbetsrätten ska inte vara till salu. Idag är det ju så att du kan ge en polsk arbetare lägre lön bara för att den är född i Polen. Och det menar vi är helt orimligt. Alltså, för i Sverige har vi kollektivavtal på vår arbetsmarknad. Och då menar vi att det ska då omfatta alla. Att kollektivavtal i Sverige ska gälla för allihopa. Alla är otroligt välkomna att komma till Sverige. Men alla ska behandlas likvärdigt. Det görs inte idag. Idag får de människor som är födda någon annanstans ifrån som kommer till Sverige kan få lägre lön. Vilket då är försämring för dem, men det är också en lönepress på all annan arbetsmarknad, på de som redan finns i byggnads-
eller transport. Det blir sätt att dumpa lönerna.
Absolut. Alltså. Och det är ju helt orimligt, och det menar vi, det måste ändras. Exempel. Och det är framförallt det som är kopplat till EUs utstationeringsdirektiv. Det är en
svårt ord. Utstationeringsdirektiv.
Ja, människor som är utstationerade tillfälligt i ett annat land men egentligen har sin arbetsplats liksom, kanske i Polen eller någon annan.
Men där vad jag vet så är ju LO också kämpar ju för arbetsrätten. Är det inte så?
Ja, precis. Däremot så har ju det varit lite tveksamt ibland liksom De har ju trott att man ska kunna behålla kollektivavtalsmodellen genom att man säger ja till Lissabonfördraget. Men nu visar det att det går inte att göra det. Vi hade tyvärr rätt från Vänsterpartiet när vi sa det. Och det är lite olyckligt, men det är bra att de har vaknat nu.
De har i alla fall förstått det.
Nu har de förstått det, att det inte funkar. Och, så att, och den tredje området när det gäller inte till salu är kvinnors rättigheter.
Jag tänkte du ska väl komma till det.
Absolut, exakt. Och det är ju så att framförallt kvinnors rätt till sin egen kropp ska inte vara till salu. Vi har en otroligt intensiv debatt och en backlash, alltså bakåtsträvande människor som vill frånta kvinnor rätt till exempel till abort och sånt. Och
det som Spanien till exempel.
Spanien som provar att införa sådana abortlagar. Men vi har ju fortfarande Malta och vi har ju Polen och Irland som har länder som inte har fri aborträtt. Och det där är en otroligt viktig fråga. Det handlar ju om mänskliga rättigheter, det handlar om grundläggande rättigheter för kvinnor att själv bestämma över sin egen kropp. Kan man bestämma över sin egen kropp så är man också mycket mer produktiv i sig själv. Om man är mer fri att bestämma över sitt eget liv. Det kan man titta på utvecklingsländer där man har barnäktenskap. När då en flicka blir bortgift vid kanske 14 års ålder. Och då försvinner utbildningsmöjligheter, då försvinner rätten att bestämma när man ska ha sex, om man ska ha barn och så vidare. Och det här måste kvinnan själv få bestämma. Och det gäller alla
samma. Det låter ju väldigt självklart,
ja, tycker jag. Ja, exakt. Och det är även kopplat till som våld mot kvinnor som är ett jättestort problem i Europa. Där var tredje kvinna har varit utsatt för våld av män.
I Europa?
Ja, precis. I EUs länder.
Det är förskräckligt.
20% upplever att de är stalkade. Alltså förföljda på olika sätt. Antingen via internet eller andra. 50% av kvinnor upplever att de undviker platser eller situationer för att de känner sig hotade exempel. Så det är ett omfattande problem som är ett otroligt stort brott mot mänskliga rättigheter.
Och sen har vi det här med det som kallas för trafficking, va?
Exakt.
Jag är inte riktigt klar precis med, men det handlar om prostitution, va?
Ja, det är ju väldigt, trafficking och prostitution är ju som två sidor av samma mynt egentligen. Och det har ju med att alldeles nyligen så antog ju faktiskt en resolution där vi i Vänsterpartiet lyckades få parlamentet att ställa sig bakom det. Vi har jobbat jättehårt med det som innebar att EU-parlamentet nu erkänner att ett av de mest effektiva sätten att bekämpa prostitution och trafficking, det är att införa en svensk sexköpslag, vilket gör att man kriminaliserar den som köper sex.
Och det som är så, ja, för så är det ju inte.
Ja, exakt. Och det som är så bra med den modellen, det är att den flyttar fokus egentligen från kvinnor till män. För det är egentligen mäns beteende som det är problem. Om män slutade köpa sex så skulle vi inte ha prostitution och trafficking överhuvudtaget.
Nej,
så
nej,
det är mäns problem. Det är mäns beteende som gör att vi har prostitution och trafficking.
Ja, så länge de har möjlighet så är det klart.
Mm. Och då är det helt rätt.
Det är ingen straff för det, utan nej, det är bara att göra.
Exakt. Och då är det helt rätt som vi har i Sverige att vi kriminaliserar själva sexköpet, alltså mäns beteende.
Och det kommer.
Det
är inte riktigt på gång.
Nej, det blir ingen lag på det. Det finns ingen lag som täcker hela EU. Men däremot så har EU-parlamentet nu uppmanat länder att införa sexköpslag. Det är det vi har gjort. Men det är inte så att det är juridiskt bindande. Länderna kan fortfarande göra som de vill. Men det är politiskt viktigt att EU-parlamentet har tagit ställning.
Det är en fingervisning i alla fall. Exakt. Men just de här sista frågorna som vi samlade till ordet feminism då för att... De har du jobbat väldigt extra mycket med i Europaparlamentet. Jag har funnit att du fick en ganska viktig post där.
Ja, det har vi. Och där har ju jag varit under de här tre åren ordförande för EU-parlamentets jämställdhetsutskott. Så det är klart att feministiska frågor är ju det som jag har jobbat absolut mest med under hela mandatperioden.
Ja, eller jämställdhet. Då, för en del människor tycker inte om ordet feminism. Nej. Längre. Jag vet inte vad man förknippar med det, men jämställdhet, det förstår jag alla då.
Precis. Och det är,
utskottet, hur många är det som är med i ett utskott? Är det jättestort?
Ja, det är nästan som ett litet fullmäktige. Det är 35 ledamöter och 34 ersättare.
Så det är så stort, jag fattar inte riktigt.
Det är ganska stora utskott.
Ja, och där har du då varit ordförande.
Ja, det har varit ordförande under den här perioden.
Det är ju ganska hedersamt uppdrag för både dig och Vänsterpartiet.
Det är jättehedersamt för Vänsterpartiet. Det visar att vi är en tydlig feministisk röst, att vi driver jämställdhetsfrågor aktivt, att vi är trovärdiga, för annars skulle inte ett sånt litet parti som oss få den här. Så att det är absolut ett hedersbetyg mot tidigare personer som har arbetat med de här frågorna. Så
Men det är ju inte så att du bara sitter och ni träffar sitt utskott och är ordförande, utan det där innebär en massa kontakter mellan, i olika länder. Och...
Ja, det gör det. Och jag blir inbjuden väldigt ofta till seminarier, konferenser eller event i andra länder, som just för att jag är utskottsordförande. Och då talar jag ju för parlamentet. I de sammanhangen pratar jag ju inte som vänsterpartist, utan då pratar jag ju som EU-parlamentets representant.
Ja, det är klart. Men kan ju ha dina åsikter.
Jag kan ha mina åsikter, ja. och väldigt ofta så sammanfaller då mina åsikter. Det kanske är hur jag säger dem som kan variera sig från parti till parti. Men våld mot kvinnor, exempel, det kan ju aktivt prata för och sådär. Det gör att man har en väldigt stor plattform och ett stort internationellt nätverk där man träffar och konverserar med människor jättemycket.
Och det kommer du ha nytta av 4 år till, hoppas jag.
Ja, jag hoppas att jag kan få fortsätta en mandatperiod till. Ja,
hur tror du det ser ut rent opinionsmässigt?
Alltså? Det ser väldigt bra ut. Det ser ut som att vi ska kunna få 2 ledamöter nästan i alla opinionsmätningar. Det betyder att Malin Björk, som nu står nummer 1, kommer in. Och att jag som står nummer 2 också då kommer kunna komma in.
Hur behövs det någon speciell procent, kan man säga, så rakt av? Det är lite svårt, va?
Ja, det är det. Piratpartiet har ju då 2 ledamöter och de har 7,1%. Så det är väl en fingervisning om ungefär var det ligger för att kunna få 2 mandat.
Ja, då gäller det att folk också röstar.
Mm, det är
förstås.
Det.
Att man för det första... Det vill du ge, att man går och röstar i valet.
Det är jätteviktigt. Oberoende vad man tycker så ska man gå och rösta. För det är en demokratisk rättighet man har. Och det är många länder som inte har den. Så att, kasta inte bort den. Lämna inte bort din röst till någon annan. För då kommer någon annan rösta åt dig istället.
Och hur tar man reda på mer information annat än att till exempel lyssna på den här intervjun med dig?
Det kan man ju dels göra på olika hemsidor, men man kan naturligtvis titta i nyheter, man kan liksom så på tidningar, lyssna på tv, på radio. Men det finns också väldigt bra hemsidor, och har man inte själv tillgång till en sån hemma, då finns det bibliotek man kan gå till och gå in på olika partiernas hemsida för att se vad de tycker i olika frågor.
Har Vänsterpartiet också en speciell sida om EU?
Alltså? Ja, det har vi. Vi har både på vår centrala hemsida, sen har vi en speciell som vi i Vänsterpartiet i Bryssel. Alltså vi har också en hemsida, men den kan man hitta på Vänsterpartiets centrala hemsida också. En länk till den.
Och den som känner sig osäker och vill veta mer om alla partier kan hitta det på i princip alla partiers hemsidor.
Exakt, precis.
För riktigt så... Jag vet att du är full fart med valrörelsen, men det har inte varit riktigt full fart på massmedia, i alla fall inte tv-program och sånt där ännu.
Nej, allmänt så är ju valet lite dålig bevakning, vilket är lite synd med tanke på hur mycket det påverkar våran vardag.
Ja, hur nära det är dessutom.
Ja,
alltså.
Exakt. Så att det är lite tråkigt, men jag håller med att media bevakar inte EU så jättemycket. När man bevakar EU så är det mest sådana här... toppmöte mellan liksom premiärministrar,
och utrikesministrar,
sådana saker. Ja. Och det är klart att det är viktigt, så är det. Men det finns så mycket andra frågor som vi fattar beslut om som är också jätteviktiga och som verkligen påverkar människors vardag. Och det är väldigt tråkigt att det inte blir liksom bättre belyst än vad det gör.
Verkligen. Men nu måste vi börja avrunda det här, för tiden går väldigt fort. Vi skulle kunna prata mycket, mycket mer. Men
absolut.
Jag vet att du ska... iväg alldeles nu, och det är exakt. Nu den 24 april, så är det ju inte när det här programmet sänds.
Nej.
Och då ska du vara med en stund på torget.
Japp.
Och sen så ska du berätta för alla som kommer lite grann om EU-valet på föreningsgården Kvarnhjulet.
Det stämmer.
Så jag vill bara säga lycka till i valet och lycka till under hela valrörelsen, för jag förstår att det kommer att bli ganska mycket jobb.
Tack så hemskt mycket att jag fick vara med.
Tack ska du ha, och då avslutar vi för den här gången. Och ni som inte lyssnar på 91,4 MHz, ni kan gå in på Tyresö Radions hemsida som är www.tyreseradion.se.